Låt oss då be först. Kära himmelske far, tack för att vi får samlas i frihet och få läsa, studera ditt ord utan att vara ängsliga för att någon ska straffa oss för det. Och inte behöva vara oroliga för att någon ska ta ifrån oss ditt ord. Och att vi också får undervisa fritt och lära våra barn om dig. Om Jesu frälsning. Tack för att du är med där vi nu samlas i Jesu namn kring ditt ord. Och sänd oss din ande för att förklara det ord som vi behöver lära oss ikväll. Håll du våra egna funderingar och tankar långt borta så att vi är öppna för att lyssna när du undervisar. Hjälp mig att säga de rätta orden så att jag inte säger någonting som kommer från andra källor, från mig själv eller från den onde. Tack för att du har lovat vara med. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Ja, då har vi framför oss andra hälften av apostlagärningarna 15. Och jag har tänkt också nog att vi kommer in på 16 kapitlet, åtminstone i början av Paulus andra missionsresa, som ju inleds där i slutet av 15 kapitlet. Och vi var förra gången då inne på överläggningen i Jerusalem där man då samlades för att försöka klara ut frågan om de hedna kristna, de som kommer till tro som hedningar och inte har varit judar och iakttagit judisk sed, att vad man ska ställa för krav på dem. Ska de också uppfylla eller göra allt det som Mose lag föreskriver? Ska de göra någonting? Ska de bli omskurna? Och så vidare. Vi slutar vid det förslag som Jakob då framställer i den här överläggningen i vers 22-21. Och nu kommer vi då till det brev som avfattades därifrån det här mötet från församlingen som då ska skickas runt som ett sändebrev runt om till olika församlingar för att bevara enheten i tron och i den här viktiga frågan. Så då läser vi lite från 22 versen och framåt. Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen att bland sig utse några män och sända dem till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde Judas som kallades Barsabbas och Silas, båda ledande män bland bröderna, och skickade med följande brev. Där tar vi lite paus. Nu var man då eniga i församlingen. Och det står ju i vers 25 också tydligare. Därför har vi enhälligt beslutat. Så det var inte något tillstånd här att ha olika åsikter. Utan här samtalade man tills man var enig i den här frågan. Och nu kunde man då utfärda en resolution från mötet som man kunde kalla det, som påminner om det när större föreningar eller partier samlas till årskonferenser, så brukar man ibland avfatta resolutioner i någon aktuell fråga. Och så valde man då en delegation för att resa till Antiochia tillsammans med dem som hade kommit därifrån. Alltså då med Paulus och Barnabas. Så det var ett målmedvetet arbete för att främja enheten i kyrkan. Judas som kallades Barsabbas var kanske rent av antagligen bror till Jakob. Nej förlåt, han hette Josef. Josef Barsabbas som var uppställd som kandidat för att bli den 12:e aposteln i Apostlagärningarnas första kapitel. Han kallas också, heter också Barsabbas. Silas blir en väldigt viktig person längre fram, för han kommer att åtfölja Paulus. Han heter också Silvanus. Det är ju vanligt att man har två namn, och Silas kan ju då ses som en förkortning, kort form av Silvanus, eller en språklig variant av detta latinska namn. Och det står att det är båda ledande män bland bröderna. Längre fram får vi veta att Silas också är romersk medborgare, så som Paulus. Och det gjorde ju att han var väl ansedd. De skickar då med dem ett brev där man har en uppställning som följer den tidens praxis. Det står här i svenska översättningen bara att de skickade med dem följande brev, men grekiskan uttalade lite tydligare och säger att det var faktiskt de här två, Judas och Silas, som skrev det där brevet. Det kan ju också hänvisa till att det var de som tog det med sig. Uppställningen av det här brevet så får vi sen gå in på. Apostlarna och de äldste och bröderna hälsar de bröder i Antiochia och Syrien och Cilicien, eller Kilikien, det finns båda uttalen, som är av hednisk härkomst. Vi har hört att några som kommit från oss har skapat oro och förvirring bland er med sina uttalanden, men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, dessa som har vågat livet för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och de ska muntligen meddela samma sak. Den helige ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter. Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt väl. Här var då hela brevet. Och vi noterar att man först berättar vem som sänder. Apostlarna, de äldste och bröderna, det vill säga ledarna som är de apostlarna och de äldste, och sen bröderna som sammanfattar församlingen. Sen så står det hälsar de bröder i Antiochia och Syrien i Cilicien. Det här är faktiskt en annorlunda ordföljd i grekiskan, för där kommer hälsar efter mottagarna. Så det var den vanliga uppställningen var att det var avsändaren, och så berättar man mottagarna vem det är, och sen kommer hälsningen. Det är värt att lägga märke till att när bröderna, de apostlarna och de äldste och bröderna, framställs jämsides, de är jämlika. Och de riktar sig till bröderna. De är alltså på samma plan. Det här är inte en bulla som kommer från en påve neråt och ger order åt undersåtar. Utan det här är uttryckligen jämlikar. Jämlikar i tron. Det här är då ett cirkulärbrev som riktas. Och den här hälsningen som då står där mitt i hälsar. Det kunde man säga, det är ungefär hell. Det använder vi inte längre. Vi säger hej eller någonting liknande ofta. Om inte vi är högtidliga skriver det i någon annan form. Men det innebär just hälsa. Eller det som finskan också har uttryckt med terve, eller tervehdys. Så det innefattar en önskan om att man ska ha hälsa. Det är inte bara liksom att det är ett slentrianord. Nåja, själva innehållet då. Det första är att man nämner att man har hört en del problem. Det är några som har kommit från oss som har skapat oro och förvirring. Det är ju ett beklagande det här. Några som har kommit från oss, vi är ledsna för det här. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Sägs, understryks mycket kraftigt. Ni ska veta det. De som kommer och vållar oro och förvirring med sina uttalanden har inte vårt uppdrag. Och det här är ju kännetecken på en falsk lärare. En falsk lärare kommer inte med uppdrag från den kristna församlingen utan kommer från sidan om och vållar förvirring och splittring. Och mottagarna får nu veta att det har hållits ett möte och att man enhälligt har beslutat utse några män och sända dem dit till Antiochia och till andra församlingar runt om till alla hela den kristna världen tillsammans med Barnabas och Paulus som nämns i den ordningen först och sen nämns det också som kära bröder som har vågat livet för vår Herre Jesu Kristi namn. Man uttalar en stark uppskattning för deras verksamhet. Barnabas var troligen den äldre. Men utifrån några ställen där just den här ordningen finns så ger vi handen att han kan ha varit äldre än Paulus. Och en annan möjlighet till att han ställdes först var att han var mera känd i Jerusalem. Han hade ju verkat i Jerusalem betydligt längre tiden än Paulus som egentligen inte hade varit där. Annat än på besök. Men de knyts då an till delegationen och de ges erkännande för sina insatser under den tid som de nu har varit ute på resa under sina lidanden som är välkänt för det här berättats. Det gjorde ju Paulus och Barnabas då de kom till Jerusalem och sen och de som man sände det här brevet till så har också fått information om det här. Det här är också ett vackert exempel på att det är bra att ge erkännande för människors insatser då det är behövligt, då det är på plats. Vi ska inte vara så rädda för att ge uppskattning, att vi inte alls någon gång ens tackar och uttrycker vår uppskattning. Även om det är ju alltid, för oss kristna, vi vet ju att vi ska se särskilt upp med det att det inte blir smicker och att det inte blir för mycket. Därför att vårt högmod, vår gamla Adam, tar lätt åt sig för mycket av beröm. Men det måste ju finnas en någon slags medelväg kring det här och det är den här medelvägen nu som syns så tydligt här. Att man tilltalar dem eller nämner dem och i förbifarten så säger man att man uttrycker, man uppskattar det att de har vågat livet för vår Herre Jesu Kristi namn. Inte på något sätt ett beröm i kötslig mening. Här nämns nu också vår Herre Jesu Kristi namn. Och det är första gången i apostlagärningarna som den här formen av hela Jesu namn och titel anges. Och det kommer ju senare att bli en standardform. Vår Herre Jesus Kristus. Vår Herre, han är mästare. Han är den som är vår högste chef. Jesus är hans frälsarnamn och Kristus är hans ämbetsnamn. Den smorde. Och så nämner man då Judas och Silas och ger dem därmed fullmakt att presentera det som man har skrivit närmare. Det är ju en väldigt kortfattad framställning och det kommer säkert att väcka frågor. Och det som församlingen har beslutat, det behöver utan vidare utläggas och förklaras. Och det här förtroendet ger man helt och fullt åt dessa namngivna personer, Judas och Silas. Och så har vi då det här själva beslutet. Det är mycket anmärkningsvärt att det står den helige ande och vi har beslutat. Någon kanske kan tänka sig här att det är någon sån där övernaturlig uppenbarelse som anden har visat sig med här nu som har sagt med en röst eller på något sätt manifesterat att han är med. Det tror jag inte alls. Det här handlar om att man hänvisar till det som skriften uppenbarar och det som Jesus Kristus har lärt. Jesus sa till sina lärjungar, den helige ande ska leda er fram till hela sanningen. Och därför litar församlingen på att när de studerar skriften under bön om andens ledning, då är anden där. Och han har lett dem fram till en övertygelse som är enhällig. Och den stämmer, det är det allra viktigaste. Den stämmer med det som Jesus har lärt. För han förklarar ju också all mat för ren. Och han har också varnat för att vi inte ska ta hand om ansvar för våra bröder på ett kärlekslöst sätt. Så att den här kärleken som kommer fram i det här beslutet, så den är helt i överensstämmelse med skriftens, gamla testamentets förordningar om att, eller profetior om att evangeliet ska öppnas för hedningarna. Och att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Inte så att var och en som först blir en jude och utför allt det andra ska kunna räkna med att bli frälst. Nej, de har full rätt till evangeliet. Det här har bekräftats genom Guds tilltal till Petrus då han besökte Cornelius. Och det har upprepats sen också på andra sätt genom under Paulus missionsresa också. Det här är alltså ett objektivt vittnesbörd som Guds ord ger och som Jesus Kristus har undervisat. Som nu församlingen har tagit till sig och drar slutsatser från. Och därmed så kan de säga den helige ande och vi har beslutat. Går man emot skriften däremot, då har man inte den helige ande med. Vi känner ju exempel på sådana kyrkomötesbeslut också där man har tagit lätt på Guds ord. Och där man har haft andra aspekter som har talat högre än vad Guds ord säger. Vid de besluten, som tyvärr har varit ganska många, också i Finland. Så de besluten kan inte benämnas med den helige ande och vi har beslutat. Det är mycket ledsamt. Nu kan man också fråga sig, vad betyder det här? Vi har beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter. Så ska man tolka det här på det sättet att här kommer nu en börda, men inte fler. Alltså, vi lägger inte flera bördor, men det finns en börda som vi lägger på er. Nej, det här har vi redan förra gången avhandlat. Det som framställdes var inte en ny lag. Det var inte ett påbud som gick tillbaka till Mose och som nu också måste förverkligas bland hedningarna. Det som man framställde, så det är någonting som motsvarar ungefär endast eller emellertid. Alltså man ville påpeka en sak, men det var ingen börda. Det var ingen ny lag. Om det räknas som börda, så är det just en sådan börda som Jesus säger i Matteus 11. Kom till mig, ni som arbetar och är betungade. Och så säger han, ta på er mitt ok. Mitt ok är lätt, är djupt och min börda är lätt, säger han. Ett ok talar vi om också förra gången. Det kan man ju beskriva just den tyngden som Mose lag la på människorna. Men när Jesus kommer med sitt ok, då är det inte en sån lag, en sån börda. Då är det frågan om frihet att älska, tjäna, göra det som är gott mot medmänniskorna. Det som Paulus också uttrycker i 2 Korintierbrevet 5, Kristi kärlek tvingar oss. Det är en annan sak, det är en lagbörda. Och det är det som den här endast, förutom följande nödvändiga föreskrifter, det är det som det här anger. Nu kommer man då med och visar vilken uppgift vi som kristna har, utan att det läggs som en lagbörda på det. Jo, då kommer sen den här upprepningen som i stort sett motsvarar det som Jakob föreslog, så att hans proposition omfattades enhälligt. Alltså att avhålla sig från kött som har offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvädda djur och från otukt. Det handlar om samma inställning till frestelser och risk att bli till anstöt som vi möter idag också. Vi gör rätt också idag om vi undviker sådant som kan bli till anstöt för våra medmänniskor. Vi konstaterade förra gången att det här med kött som offrats åt avgudar, det var någonting som just i gränstrakten mellan hedningarnas självklara praxis att gå till avgudaoffärstempel och också ägna sig åt tempelprostitution, som ju var godkänt också bland hederligt folk. Så det här var en gränsmark som var väldigt svår att balansera mot det kristna budskapets nya syn på allt det här. Och det var därför som man behövde skärpa eller förklara att just de här frågorna är viktiga att tänka på, så att man inte blir till anstöt för dem som är svaga i tron. Allt väl slutar hälsningen med. Det kunde också heta på svenska farväl. Eller var stark eller må väl. Det finns ett latinskt ord som lär användas. Jag har inte egentligen varit med om att det har använts i den här meningen där jag har rört mig, men valete. Det har avhandlats av Reuters ruta bland annat och det här diskuterats, och det lär vara ett finlandssvenskt uttryck att säga i sista valete. Och det där ordet så är just det som står här. Och det lär komma från att förr i tidens latinlärare så avslutade sina lektioner med valete. Farväl eller må väl. Och så förknippades det med sista, att då när lektionen var slut så då var det färdigt. Nå ja, det är ungefär det som det här uttrycket säger, det här som står här till sist. Antagligen läste man sen upp de här breven på samlingar där man sammankallar församlingarna och hade någon sån där större information. Så läser vi vidare då. De sändes nu iväg och kom ner till Antiochia, där de sammankallade församlingen och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över den uppmuntran som det gav. Jo, det var där just som det här kan vi konstatera, att man sammankallade församlingen och överlämnade brevet. Och så läste man då upp det, och så blev man glad över den här uppmuntran, som innehåller också betydelsen tröst och förmaning. Utifrån ett grekiskt ord brukar den helige ande ibland kallas parakleten. Det är det ordet som finns här, som vi också översätter hjälparen. Det här hjälpte dem, och det blev till tröst för dem. För de hade svårigheter med de här frågorna. Och så gav det dem uppmuntran. De visste nu bättre hur fria de var från lagbestämmelserna i Gamla testamentet. Och hur de skulle ta vara på sin medmänniska. Så står det i vers 32. Judas och Silas, som själva var profeter, talade mycket som uppmuntrade och styrkte bröderna. Det finns lite avvikande översättningar här, där man bland annat menar att det här själva hör inte till dem, utan att de var profeter och inte betoning så mycket om att det var i den egenskapen ni talar här. Men Det huvudtanken här är att de var goda lärare och undervisade. En profet så framställde ju sanningar som kanske inte framställdes riktigt på samma sätt som en systematisk lärare i en undervisande situation. Då talar man mera om lärare. Och en profet så det här anpassar det här budskapet och gör det konkret för människan, så att Gud kan styra det, Guds ande kan styra det, så att människan upplever det här talar han till mig, verkligen. Men det, Paulus, Judas och Silas så undervisar mycket bra, men det var också profeter som kunde tillämpa det här verkligen konkret och personligt. Och de talade mycket, de var flitiga. Och säkert så gick de nu genom Gamla testamentet noggrant, och då för hedningarna som inte kände Gamla testamentet så bra, så förklarade de hedningarnas förhållande till den kristna tron. Och sedan det hade varit där en tid lät bröderna dem under fridshälsningar vända tillbaka till dem som hade sänt ut dem. Paulus och Barnabas stannade i Antiochia, där de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Nu hade man då alltså tagit emot delegationen och man var där en tid, kanske några dagar, kanske någon vecka. Och så tog man officiellt avsked och önskade frid över deras resa och hälsningar tillbaka till Jerusalem. Nu finns det en vers som är bortlämnad i folkbibeln. För ni märker ju att det står i en fotnot, några handskrifter tillägger vers 34, men Silas beslöt att stanna där. Och den här versen 34 saknas då i de bättre handskrifterna. Det är då vissa handskrifter som har det här. Antagligen så har någon skrivare, så här tänker man, skrivare som har konstaterat i vers 40 längre fram, så står det att Paulus utsåg Silas till medhjälpare på sin nästa missionsresa. Men om han skulle utse Silas och Paulus var i Antiochia, så måste också Silas ha varit i Antiochia. Och då kan det vara så att någon har antagit att han var där och har noterat det i marginalen. Och sen, det är många av de här textvarianterna som finns i de så kallade läsarterna som till en del avviker från de bästa och liksom de mest äkta handskrifterna. Så det är ofta sådant som någon avskrivare har lagt till som anteckning och som sen har kommit att följa med. Nästa avskrivare så vågar inte lämna bort det, utan tog det med. Och det kan ha varit en sådan notering det här som har gjort att senare handskrifter har fått med den här versen. Men det här, det strider ju direkt mot vers 33, den föregående versen, där det står att de fick vända tillbaka. Och det står inte att Silas där i det sammanhanget inte har vänt tillbaka. Men det är heller inte på något sätt omöjligt att det skrivs, att det är då som ett undantag att han då stannar där för det. Så det är ingen stor sak det här. Det kan vara frågan om båda sakerna, att han blev eller att han då återvände och sen kom han tillbaka i något skede. Då ser vi av det här att Paulus och Barnabas stannar kvar. Det är åtminstone klart besked. Silas nämns inte bland dem heller. Och de undervisar och predikar Herrens ord tillsammans med många andra. Det fanns alltså gott om profeter och lärare. Och det stod det ju redan före första missionsresan. Att Antiochia var en stor församling där det fanns gott om präster och biskopar och lärare och profeter, eller profeter och lärare är ju det som används. Antagligen var det under den här tiden nu som Petrus kom till Antiochia. Om man tänker sig att Galaterbrevet 2 från 11 versen verkligen då kommer i kronologisk ordning när Paulus beskriver det som har hänt på apostlamöte. Om det är så att det beskrev apostlamöte. Nu talade vi lite förra gången i samtal efteråt om den här kronologin och frågan om apostlagärningarna 15 verkligen är samma händelse som omtalas av Paulus i Galaterbrevet 2. Det finns många argument som talar emot det. Och då skulle det förutsätta att det som omtalas i Galaterbrevets andra kapitel, vers 1-10, det skulle ha hänt före apostlamötet i Jerusalem. Och då skulle också det här Petrus besöket ha varit före apostlamötet i Jerusalem. Det är omöjligt att få det här klart. Och det är också då tänkbart att Paulus inte återger händelserna kronologiskt i Galaterbrevet 2, fast det är nog det uppenbara. Det verkar uppenbart fast det inte kan sägas vara helt fullständigt. Men det finns en hel del saker här som vi måste säga att vi inte riktigt känner till alla detaljer om. Och i synnerhet gäller det den här kronologin när de olika sakerna inträffade. Det får vi lämna. Därmed har vi då kommit fram till den rubrik som säger att nu startar Paulus andra missionsresa. Det är då från den 36 versen här i 15 kapitlet fram till 22 versen i 18 kapitlet. Det står till att börja med: efter några dagar sa Paulus till Barnabas, låt oss nu vända tillbaka och besöka bröderna i alla de städer där vi har predikat Herrens ord och se hur de har det. Vi kan påminna oss om det som jag just sa, att det fanns gott om profeter och lärare i Antiochia. De gjorde säkert en god insats där, men de känner att de behöver få kolla hur det är med de här församlingarna, de unga församlingarna där i Pisidien och i Lykaonien och Galatien, där man då har anförtrott församlingarna i ganska oerfarna händer. Så det är en mycket bra önskan som Paulus uttrycker här. Han tänkte väl kanske då att besöka de här bröderna där de har predikat Herrens ord, men så blev det faktiskt en betydligt längre resa än så. För det kom ju nu ända till Makedonien och Grekland, till Europa. Om vi utgår ifrån den kronologi som vi har hållit mest sannolik, så startade någon gång 50-51 på den här resan. Den här efter några dagar, det kan vara väldigt töjbart. Det kan ha varit månader också. Knappast många år i alla fall, men månader kan det ha varit. Och vi räknar med att apostlamötet hölls 49 eller 50. Så att en kort tid efter det här så kunde man då ha startat. Och så räknar man då med att de kom tillbaka våren 53. Det är en ganska vanlig uppskattning av det här. Så de skulle ha varit på väg 2 eller 3 år ungefär. Minst 2 år åtminstone, för att det har vi tidsuppgifter på. Och så kommer vi till en märklig sak här. Barnabas ville också ta med sig Johannes, som kallades Markus. Men Paulus ansåg det inte lämpligt att de skulle ta med sig den som hade lämnat dem i Pamfylien och inte följt med i arbetet. Så skarp blev deras tvist att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern, men Paulus däremot utsåg Silas och begav sig därifrån sedan bröderna hade överlämnat honom åt Herrens nåd. Han reste genom Syrien och Cilicien och styrkte församlingarna. Det blev en konflikt. Markus, eller Johannes Markus, han hade ju följt med på Barnabas och Paulus på den första resan. Men när de kom till Pamfylien, över från Cypern, över havet till Mindreasiens sydkust, då ville han inte följa med längre. Vi vet inte varför. Men Paulus är tydligen av den åsikten att det krävs så mycket på den här resan. Och det hade ju sett, det var stora strapatser. Att man behöver vara väl motiverad och rustad för att följa med. Och han ansåg inte att Markus var rustad för det här. Nu är det så att Paulus inte totalt tappar förtroendet för Johannes Markus. För det nämns senare i hans brev, så han skriver i första Korintierbrevet 9 och i Kolosserbrevet 4, 10 om just Barnabas och Markus. Och i andra Timoteusbrevet 4 så nämner han om att Markus är honom en god hjälp. Andra Timoteus 4. Så det visar alltså att Paulus har fullt försonats och han uppskattar senare i livet den insats som Markus gör för honom. Barnabas, han är en tröstare och förmanare. Det såg vi att hans namn heter också. Och han framställs många gånger som en som just tar sig an. Han tog sig an Paulus också när Paulus var okänd i Jerusalem. Och Barnabas har kärlek till sin kusin och vill inte att han ska bli lagd till sidan. Nu väljer då Paulus och Barnabas att skilja sig från varandra och Barnabas tar med sig Markus och åker till Cypern. Och det är ju Barnabas hemtrakter. Så Markus får alltså en ny chans och efter vad det visar sig senare som jag just konstateras i Paulus breven så var det här säkert mycket lyckat. För Markus blev arta sig väl. Han blev ju senare också Petrus följeslagare och författade det evangelium som bär hans namn. Observera att det inte står någonting om skarpa ord eller känslor här. Det står inte att de smällde i dörrar. För att när vi tvistar så blir det ofta på det sättet att någon smäller i dörren och går och så syns man inte mera. Så vill man inte mera tala med varann. Inte var det på det sättet. Utan det var helt enkelt olika åsikter. Det var, om vi nu uttrycker oss lite vanvördigt, så var det två envisa som hade olika åsikter. Istället för att strida så valde man, vi går skilda vägar. Det var en överenskommelse mellan dessa båda män som båda hade en stark vilja. De hade olika åsikter om det rätta handlingssättet. Och därav så kan vi se att vi som kristna ibland kan ha olika handlingssätt och behöver respektera det. Och det kan också behövas att vi går skilda vägar. Men även om det säkert för Paulus och Barnabas var smärtsamt, så mycket som de hade delat under den första tiden. Med förhoppningen om att allting ska ordna upp sig naturligtvis. Att man inte definitivt har brutit gemenskapen, utan att man bara praktiskt har valt olika handlingslinjer. För att det finns på intet sätt någon antydan om att de skulle ha uppträtt kötsligt eller att de skulle ha förstört den kristna enheten dem emellan. Det var bara det praktiska handlingssättet. Efter det här så omtalar Lukas inte längre Barnabas och Markus. Det är först i Paulus breven som vi får läsa om dem. Silas, han var nu åter i Antiochia. Om han då hade återvänt till Jerusalem och kommit tillbaka, som vi inte säkert vet. Och han var ju en välkänd man, mycket god profet och lärare. Och han fick församlingens välsignelse att bli Paulus medarbetare. Och sen märker man då att han är inte riktigt i samma ställning som Barnabas var när han och Paulus åkte ut. För Barnabas nämndes då först en tid. Men Silas han nämns alltid som en andra, i andra hand. För det står ju också i följande vers att han reste genom Syrien. Alltså den nämns som om Paulus skulle ha varit ensam. Men han var huvudpersonen, det var Silas var då kompanjonen som då var följeslagare och inte likvärdig direkt. Men han var romersk medborgare och det kom att betyda en hel del sen längre fram i Filippi. Så kommer vi då till angående det här Syrien och Silisien, det ska vi strax titta på när vi kommer till det här 16 kapitlet och ska fundera på de här platserna. Syrien är det inte mycket av norr om Antiochia, för att Antiochia är ganska långt norrut, ungefär vid Medelhavets hörn, nordöstra hörn, så där gränsen mellan Syrien och Silisien. Och de återvänder nu de här trakterna Tarsus var ju en stad i Cilicien. Det var Paulus hemort. Och han reste alltså genom sin hembygd. Och det framgår här nu att det fanns församlingar där också. Styrkte församlingarna. Frågan är när de har kommit, de här församlingarna. Det finns ingenting sagt att Paulus grundade församlingar under sin ungefär åttaåriga vistelse innan han kallades av Barnabas till Antiochia. Men det är fullt möjligt. Men det kan också ha varit så att de kristna som skingrades under förföljelserna i Jerusalem hade fått sin väg också dit. Och att de hade tagit med sig Guds ord till de ställena. Det här är en öppen fråga som vi inte kan veta någonting om. Vi läser några verser innan vi tittar lite närmare på kartan. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna och hans far var grek. Lystra och Derbe i omvänd ordning var ju städerna dit Paulus och Barnabas kom på första missionsresan. Och avslutningsvändpunkten var Derbe. Det var gränsstad. Men nu kom man då också först till Derbe. I Lystra fanns då Timoteus. Här nämns att han var son till en troende judinna. Och vi får också veta i första Timoteusbrevet och det är i andra Timoteusbrevets första kapitel att hans mor hette Eunike och hans mormor Louise. Jag vet inte vad som är det rätta där. Jag har inte kommit att titta efter. De hade undervisat honom och i andra Timoteusbrevet så säger ju Paulus också att han känner från barndomen de heliga skrifterna som kan bli honom, som kan ge honom vishet. Hans far nämns inte, så det är sannolikt att han var död, för han skulle nog annars ha nämnts. Han var inte omskuren. Det står i följande vers, bröderna i Lystra och Iconium talade väl om Timoteus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna, till alla kände till att hans far var grek. Ja, det var säkert ett viktigt vittnesbörd det här att bröderna i Lystra och Iconium talade väl om honom, för han fick många viktiga uppgifter. Han kom att följa med dem nu på deras resa. Men det här med omskärelsen i det här fallet. I Galaterbrevet 2 säger Paulus med kraft att omskärelsen inte kan påtvingas, precis som apostlamötet sa, att inte hedningar behöver omskäras för att bli kristna. Och han säger då att inte ens Titus blev tvungen att omskära sig. Då vägrar han omskära Titus. Titus var en hel hedning, alltså hade inga judiska rötter. Men nu så sägs det att Paulus omskar honom knappast nu med egen hand, men med hjälp av någon god läkare. Omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. Ty, alla kände till att hans far var grek. Varför det? Var det inte samma sak? Borde han inte ha sagt här också att han är inte tvungen att omskäras? Det var en annan situation nu. Timoteus skulle följa med den på resan. De skulle gå till synagogor, predika i synagogor. Om judarna får veta att det är en oomskuren grekson som följer med, så gör det uppror. Innan de redan har hört budskapet. Och för att ge dem en chans att lyssna till evangeliet och för att Timoteus skulle få en chans att ge ett vittnesbörd för judarna, så omskar han honom. Det här var alltså en frivillig sak nu för evangeliets skull, för att inte ställa onödiga hinder bland de judar som inte var troende. När det gäller Titus så hävde han friheten gentemot omskärelsen för att inte judarna, troende judar, skulle dra slutsatsen att man måste omskära sig för att, alltså också hedningar måste omskäras. Det gäller alltså olika situation. När man stod inför de troende judarna så var det viktigt att bevaka evangeliets frihet. Men när man av praktiska skäl skulle gå ut och missionera bland icke-troende judar så behövde man ha deras förtroende. Och eftersom modern var judinna så var det någonting som borde ha skett för länge sedan. Och att det inte hade skett så kan betyda att det var inte en särskilt from judisk familj. Kanske hade då modern och mormodern och Timoteus blivit omvända först under först under Paulus och Barnabas första missionsresa i Lystra. Så läser vi ännu: när de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och antalet troende ökade för varje dag. Resolutionen delgavs alltså församlingarna efter hand, och där finns säkert också Iconium och Antiochia i Pisidien, just de här orterna som de besökte på sin första missionsresa, och på många andra ställen där i nejden. Det var ju inte bara i de här städerna som de predikade. Det här gav styrka åt församlingarna och de stärktes i tron. Tron här fattad som det objektiva, troslärans innehåll. Det var det som blev befäst. Trosläran som blev befäst, som gav också då styrka åt människornas tro. Sen kommer vi då till ett märkligt avsnitt här, verserna 6-10, där Gud leder de här missionärerna på ett speciellt sätt. Och vi ska titta på kartan. Vi börjar då alltså från Antiochia som finns där mitt på högra sidan, i högerkanten. Den stora feta romben. Och så norrut förbi Tarsus. Och där viker man av då igen norrut genom Taurusbergen. Där fanns det ett pass som man måste passera. Det fanns inte andra ställen där det var rimligt att komma förbi utom bergsbestigare. Och sen vände man då västerut och kom till Derbe och till Lystra. Och så norrut till Iconium och till västerut igen till Antiochia i Pisidien. De här orterna hade då besökt på första resan, och det här är tämligen klart att man besökte de här. Men sen då? Vägen genom Frygien och Galatien, det här har man diskuterat mycket. För att Galatien, provinsen Galatien, så den romerska provinsen, så den sträcker sig ner ända till Derbe och Lystra ungefär. Medan landskapet Galatien ligger längre norrut. Frygien är lite västerut, och det här är också ett landskap, men det hade också fått namn av en romersk provins senare. De här svärtade rubrikerna är i första hand landskap, och de här röda är romerska provinser. Nå, frågan är den nu. Reste Paulus och Silas norrut och kom in i landskapet Galatien upp till nuvarande Ankara ungefär, som ligger där mitt i det här området? Det står ingenstans att de grundar någon församling där. Och det står inte heller i det här sammanhanget att de verkligen grundade församlingar på den här vägen förbi. Frygien och Galatien, Frygien ens först, och då försökte de antagligen. Jo, vi ska läsa den här texten också nu innan vi tittar mer på kartan. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Betyne, men det tillät inte Jesu ande. Då for de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Vi märker här alltså, här är ett avsnitt som starkt betonar hur lite vi människor kan planera och bestämma. Det är Gud som planerar. De tog vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. På tredje missionsresan så reste de från Antiochia i Pisidien snett neråt till vänster, västerut mot Efesus. Nästa anhalten som nämns på tredje missionsresan är Efesus. Det här var den väg som ska vara den naturliga att välja. Och det ska vara vägen genom Asien, det som romarna kallar Asien. Den vägen fick de inte ta. Eller det står inte att de inte fick ta den vägen, men det står att de förhindrades att predika där. Som man nu har tolkat så att de också måste resa en annan väg. De for alltså norrut genom Frygien och sen lite in i Galatien också kanske. Och sen så försökte de komma in i Bitynien. Det står ingenting om var de försökte komma in i Bitynien. Bitynien ligger då alltså vid Svartahavskusten norr om. Och i Bitynien finns bland annat Nikea, eller Nicea, den stad som sen blev platsen där det första kyrkomötet i Nikea hölls 325. Sannolikt, om vi ännu ser på kartan, så försökte de då ta sig in där en bit mot Nikea-hållet ungefär. Och sen fortsatte de då vägen genom Mysien ner mot Troas som ligger där vid kusten. Mysien är då i nordvästra delen av mindre Asien och Bitynien ligger öster om det. Så att det kan hända att man ville vika av ungefär där Nikea ligger, och det är där jag har satt den där lilla knölen på resvägen. Och vi kan ju där tänka på också att under kyrkomötet i Nikea så gjorde man en stor del, omfattar man en stor del av den trosbekännelse som sen har burit namnet den nikenska trosbekännelsen. Eller nicenska trosbekännelsen. Den blev antagen i Konstantinopel 381. Så den var inte helt antagen i Nikea. Men i nikenska trosbekännelsen så bekänns att anden utgår av fadern och sonen. Och månne inte det här har varit bidragande till att man har fastställt den formuleringen. För att dels så förbjöds det av den helige ande. Dels så förbjöds det av Jesu ande. Så den heliga andes verksamhet förknippas starkt med Jesus här också. Och det var just i de här trakterna. Man får alltså ingen exakt resrutt av den här texten här. Och det är inte det som är det viktiga. Utan det är det att Gud styr apostlarnas färd. De hade planerat. Men de kunde inte fullfölja. För Gud ville på ett annat sätt. Sådana erfarenheter har vi också haft. Om vi tänker tillbaka på Kenya-missionens första år så är det ju också någonting som är frapperande här. Att evangelieföreningen tänkte sig att börja ett arbete i Maragoli. Men de blev förhindrade av Guds ande där. Som då kom till uttryck genom människor förstås. Men att det blev annat. Då for de genom Mysien ner till Troas. Och Troas är då ett område, en halvö, där det fanns en hamnstad och den heter också Troas. Den ligger ganska nära den antika staden Troja som ju är omskriven av Herodotos Iliaden och Odysseen i Ilion. Och en mycket gammal plats, antik plats. Nu är de där i Troas. Vad ska de göra? De har havet emot sig. Vad händer? Jo, nu händer det igen någonting då Gud uppenbara för dem vad de ska göra. Paulus ser en syn om natten. En makedonisk man. Vi vet inte på vilket sätt han identifierar honom som makedonier, men det var klart för honom. Denna makedoniska man stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. Och det är inte frågan om annat än att den här hjälpen, den gäller evangelium, att predika evangelium. Makedonien var en romersk provins och den omfattade både den grekiska delen av Makedonien och den som förhörde till Jugoslavien, Jugoslaviska republiken. Och nu får han en kallelse här att gå med budskapet till till Europa. Det finns sådana som har tänkt att den här mannen var Lukas, beroende på att i nästa vers 10, så kommer det första via-avsnittet som Lukas berättar. Och det betyder att han var med. Och så har man tänkt sig då att det var han som var den här mannen som kallade, och att det var han som var Makedonien från Filippi. Men det är ju lite märkligt att han då skulle skriva att det var en syn som om natten som Paulus såg den här mannen. Så det där kan man nog avfärda. Men vi vet ingenting om varför Lukas var just i Troas vid det här tillfället. Och varifrån han överhuvudtaget var. Många menar att han var från Antiochia. Men det är tydligt att han från tidigare än var kristen. För nu blev han ansett värdig att följa med de här tre andra till utöver havet. Och det tydligen så hade man inte grundat någon församling i Troas. Jag hade tänkt att vi skulle ha hunnit inleda Filippi också, Filippivistelsen, men det får vi spara till nästa gång, så att här får vi nu avsluta dagens pass. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.